Det finns ett ord för mig så kärt, så fast och så anammansvärt till själens liv och hälsa, att Jesus världens synder bar, att han i världen kommit har det fallna till att frälsa. O nådens evangelium, att han som rövaren ett rum i paradis förunnar, sig över mig var kunnar. Amen. Församlingen och ordet, jag ska ge er ett minnesord från det här föredraget ikväll. Att komma ihåg, ett som många kan och ofta stavar på, är från Matteus evangeliet 18 kapitel, den 20 versen. Ty står det, var två eller tre är och församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det är så här att rätta kristna, de har en djup gemenskap med varandra. Redan ifrån apostlatiden så läser vi om att de kristna dagligen umgicks med varandra. Och när förföljelserna satt in mot de kristna för att skada och kanske utrota kristen tro, så blev den där gemenskapen bara ännu innerligare och fastare. Tänk, då samlades de kristna ute i skogarna, som i Ryssland idag, i hålor och i bergsklyftor, därför att Guds barn, sanna Guds barn, hör ihop med varandra. De har samma sinnelag. Vad den ene kristne älskar, det älskar också den andre. Och vad den ene kristne hatar, det hatar också den andre. De har samma vänner och de får samma fiender. De är allihopa på samma väg. De är på den smala vägen som leder till himlen och saligheten. De är allihopa tjänare åt en och samma herre. Och allihopa har de samma välsignelser och samma löften. Den kristna församlingsgemenskapen och dess välsignelser är oändligt mycket större och rikare än vad många tror. Nu är det tre saker som jag vill få stryka under för er i mitt korta anförande här ikväll. Vad skriften lär oss om församlingen och ordet. Det första är vad Guds ord säger oss om välsignelsen av en rätt församlingsgemenskap. Vad är det för slags församlingsgemenskap som har det här löftet med sig? Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vilka är det Herren avser med de här orden? Två eller tre? Jo, det får vi svar på i verserna som föregår den här vi nyss läste. Där har Jesus visat vad som måste ske om en som kallas en broder försyndar sig mot en annan. Då säger Jesus, han som är själarnas herde, att denne broder, han ska förmanas och han ska varnas stegvis och trappvis. Och om det behövs så måste han kraftigt bestraffas för att om möjligt förmås att vända tillbaka till den sunda tron igen. Och så säger vår frälsare, märker ni det, att om alla försök misslyckas att föra den till honom till rätta igen, då måste han hållas för en hedning och en publikan. Då kan han inte längre hållas för en broder. Utan församlingen måste då, och det är det smärtsammaste som kan hända i en kristen församling kanske, då måste följa Herrens egen klara undervisning och så ställa en sådan utanför församlingens gemenskap som inte vill göra bättring och vända åter till ordet. Och ser ni att Jesus lär oss här att detta får vi aldrig anse som om det vore ett påhitt, ett ont påhitt utav människor, utav kristna människor. Utan Detta säger Kristus, det ska ni anse som om jag själv har gjort det. Han säger, när det har skett i mitt namn så gäller det inte bara här på jorden i församlingen, utan det gäller i himmelen, säger han. Till där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Förstår du att med det här ordet visar herrarna två eller tre. Det är alltså människor som är bröder i tron, som lever i den rätta kristna tron, som är sanna rätta kristna. Det säger Herren själv, de utför Herrens verk. När de beslutar någonting i Herrens namn, också när de tvingas att avsöndra den falske brodern, som uppenbart och offentligt har syndat, avsöndra honom ifrån församlingen. Det här är mycket allvarligt. När det är så här, då får man naturligtvis inte göra som man till exempel gjorde i missionssällskapet Bibeltrogna vänner nyligen här nere. När kristna, allvarligt kristna människor, efter mycken prövan i Guds ord och med mycken smärta, till sist tvingades att göra som Jesus hade sagt, att ställa en falsk lärare utanför församlingens gemenskap, att man då utan vidare tar upp en sådan i sin egen församlingsgemenskap, som andra allvarliga kristna har tvingats att ställa utanför församlingen. Det är inte att lyda Herren. Det är att döma Herren Kristus själv. Att upphäva sig till domare över ordet. Det är att göra sig till domare över människors hjärtan. Där är inte Kristus närvarande. När man handlar så uppenbart emot hans ord och klara undervisning och befallning. Nej, det första som hör till en kristen gemenskap, som har så rik välsignelse och så stora löften med sig från Herren, det är att de som står i gemenskapen med varandra verkligen vill vara rätta kristna. Att de som kommer samman verkligen tror allt Guds ord och tror nåden alena till salighet. Är de som kommer samman inte rätta kristna, ja, då är det inte en rätt kristen gemenskap. Då gör det ingenting hur mycket man än kallar varandra för bröder och systrar, eller säger att de är rätta israeliter, eller ropar halleluja, eller suckar och sjunger och beder och gör stora tecken så att människor kanske faller i golvet och kraften, som nu är så aktuellt. Är det inte en rätt kristen församling, så har vi inget löfte om att Kristus är där. Istället gäller då Herrens ord genom profeten, där det står: jag vill icke höra när de ropar. Om ni än utsträcker era händer, så ska jag dock dölja mitt ansikte för er. Även om ni beder mycket, så ska jag dock icke höra er. Men även om det alltså ska vara en rätt kristen församling av människor som tror Guds ord, om det ska vara en sån församling som har löftet, så är naturligtvis därmed inte sagt att alla de som samlas måste vara starka i tron, att de måste ha kommit långt i helgelse. Det är inte sagt att de måste vara särskilt skickligt kunniga och insiktsfulla i trons alla hemligheter, eller att de kan rabbla upp dogmatiken eller ens katekesen. Är inte sagt. Nej, detta är avgörande, att de ändå har en rätt kristen tro, även om de ännu måste kämpa med många svagheter och brister och synder. Och aldrig kan vi heller med full säkerhet säga att den som bekänner sig till bibeltron, till allt Guds ord och till Jesus som sin frälsare, vi kan aldrig med absolut visshet säga att han också är en rätt kristen i sitt hjärta. Men vi tackar Gud för att han inte har kallat oss till att döma över andras hjärtan, utan att vi istället får döma efter deras bekännelse. Tvärtom ska vi i stor kärlek hålla, hör nu vad jag säger, var och en för en rätt kristen, en rätt broder, en rätt syster i tron, som bekänner sig till allt Guds ord och som inte uppenbart förnekar det med ord eller i handling. Och även om falska kristna och hycklare smyger sig in i den yttre gemenskapen, det måste vi räkna med, så upphäver detta inte Guds löfte om människor hycklar kristen tro. Det upphäver inte Guds löfte att han ska vara där, om det åtminstone finns, säger han, två eller tre rätta kristna som församlas i Herrens namn. Då är han närvarande, det säger han själv. Men inte nog med att den kristliga gemenskapen består av rätta kristna. Ordet säger att det är sättet som de kommer samman på som är avgörande för Herrens närvaro. Att det sker i Jesu namn, i mitt namn. När är då två eller tre församlade i Jesu namn? Jo, när jag sagt, när kristna kommer samman i tron på allt Guds ord. Och när endast det rena och klara ordet får predikas och sakramenten förvaltas rätt, då är Herren närvarande. Då är man församlad i hans namn. Och när rätta kristna söker upp varandra en och en, som lever av det rena och klara Guds ordet och det rätt förvaltade sakramenten, för att uppmuntra och styrka och stödja varandra som bröder och systrar i tron, då är Herren och frälsaren där mitt ibland dem. Men när kristna samlas med bespottare och vill ha gemenskap med människor som förnekar Guds ord, vilket så ofta är fallet i vår tid, då bedrövar man anden. Då går man inte därifrån med välsignelse, utan med dom. Men där man församlas i Herrens namn, i tro på allt Guds ord, där alla är ett hjärta och ett sinne, där ska ni veta att där uppfylls Herrens löfte: jag är mitt ibland dem. Och den välsignelsen kan ingen mäta. Han som är både Gud och människa, han som är hela världens frälsare, han som är konungen, han som är den gode herden som har givit sitt liv för fåren, han är i deras mitt och säger: frid vare med eder. Och så ger han dem hela sin himmelska välsignelse. När han är närvarande, så ger han oss allt vad vi behöver till kropp och till själ. Frid, förlåtelse, tröst, allt ger han oss, liv och salighet. Men den rätta och rena läran, den välsignade församlingsgemenskapen med Herrens närvaro och alla välsignelserna, den får församlingen aldrig behålla utan kamp och lidande. Så här står det i ett av breven, Judas brev: mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig före att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Men våra andliga fiender vill att vi ska kapitulera villkorslöst och omgående. Nej, mot kärleken att strida, heter det. Eller man behöver väl åtminstone inte stå upp och strida för varenda liten bit av läran. Huvudsaken är ju ändå att vi är ense i det viktigaste. Och då frågar vi så här: vore det bevis på kärlek om en general, för att blidka fienden och motståndarna, för att kunna behålla det stora och viktiga, lämnade en liten del av muren obevakad. En liten del, eller liten klyfta i muren obevakad. Om han gjorde det, generalen, då vore han en landsförrädare. Hade det varit kristlig kärlek om Luther hade tigit stilla i klostercellen istället för att säga sanningen? Om han hade tigit för att bevara endräkten, som han sa? Nej, och lika lite kärlek är det om den kristna församlingen idag slutar att kämpa för den rena läran. Tänk istället så här: denna tro som vi har fått, den är inte vår egendom. Den är istället någonting vi har fått, någonting som är Guds, någonting som han i nåd har meddelat åt det sina, för att vi ska bevara den, kämpa för den, kunna behålla den. Det hjälper inte att vi som vill kämpa kallas för kärlekslösa. Det har alla kristna i alla tider som vill att vara rätta kristna får stå ut med. Ni vet att Luther sa det är tungt att behöva skiljas från så många när man förfäktar den rena och klara läran. Men Herrens befallning står fast, att var och en måste akta sig för att bli delaktig med den som förfalskar läran. Och betänk att om vi skulle förlora den rena läran igen, som Gud i nåd har öppnat våra ögon för, så vore det mycket, mycket värre än allt det lidande som kampen för tron kan tillfoga oss. Nu hade vi inte löftet och verkligheten kvar att Herren är mitt ibland oss i våra församlingar. Ja, men nog vore det kanske ändå bibeltro om man kunde ge efter lite grann på den lutherska kyrkans lära. Då skulle man vilja trovärdighet för kyrkan igen. Borde man inte göra idag som profeten Jesaja säger? Det vore väl bibeltro att vi äntligen smidde om våra svärd till plogbillar och våra spjut till vingårdsknivar. Att vi inte mer lyfte våra svärd mot varandra, utan äntligen sökte frid och förenades i en enda stor brödragemenskap över hela världen. Och vi svarar av hela vårt hjärta och försäkrar: om ingen förfalskar Guds ord längre, då ska vi aldrig strida mer. Men Satan själv och hela världen har inget högre intresse än detta, att förfalska ordet. Och för Guds barn är löftet om Herrens egen närvaro i deras mitt långt mera värd än att få äga den frid med alla människor, också Guds fiender, som man får på bekostnad av sanningen, istället för hans välsignade närvaro i församlingen. Gör det här tankeexperimentet: att ingen på 300- och 400-talet hade kämpat när Arius angrep läran om Kristi gudom. Föreställ er att ingen hade kämpat på 400-talet för läran om syndares omvändelse av nåd alena, utan någon tredje eller fjärde orsak, när Pelagius angrep den läran. Och föreställ er att ingen hade kämpat mot påvedömet under 1500-talet, då hela Kristi lära förfalskades så grovt. Föreställ er att Luther för fridens och kärlekens skull hade tigit i klostercellen. Och föreställ er att ingen hade stigit upp och tagit upp striden mot rationalismens förnekelse under de sista århundradena. Tror någon att vi hade haft ett rent och klart Guds ord kvar idag? Att vi hade haft någon rätt kristen församling? Att vi hade haft församlingar där Kristus var närvarande? Det tror inte jag. Vem hade då vetat någonting om salighetsvägen? Ingen, kanske. Därför att då hade det inte funnits någon rätt församlingsgemenskap. Och då hade allt vad nåd och helighet och salighet heter försvunnit i mörker, om kristna inte hade lytt Guds ord och kämpat för sanningen. Då säger fienden i all välmening så här, om de inte vill gå med på att förkasta all strid: all kamp är naturligtvis inte ur vägen, säger man. Naturligtvis var det riktigt som du säger, att Arius och är att man kämpade mot den arianska villfarelsen, att Luther kämpade. Naturligtvis var det riktigt att Luther var villig att våga livet mot påvens förfalskning av evangeliet. Det var rätt. Men nu är det en annan tid. Och förresten, idag är ju påvedömet helt annorlunda än det var på 1500-talet. Nu säger man, nu har ändå efter år 1925 den tiden oåterkalleligt kommit när vi måste kämpa med varandra istället för mot varandra. Nu måste vi kämpa mot kyrkans fiender och mot samhällets fiender istället för att kyrkorna ska fortsätta att kämpa mot varandra. Strider för ju bara med en ny splittring. Tänk om det vore så. Tänk om det vore så att all kamp för bibeltron vore fruktlös och inte hade visat någon synlig framgång. Då ska jag så här idag: då kunde vi ändå inte sluta att kämpa. Därför att Herren själv har befallt och sagt: kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. När Herren Gud säger kämpa, då ska inte människor säga kämpa inte. Kämpa, säger Herren. Kämpa trons goda kamp. Låt oss aldrig hålla någon av skriftens läror för så liten och så betydelselös att den inte skulle vara värd att kämpa för. Lite surdeg syrar hela degen. Må Gud hjälpa oss i den kristna församlingen att istället ära och stödja och uppmuntra människor som får lida i striden och vars namn man kastar bort som något ont med orden: den där han är ju värre än någon av de galna påvarna har varit. Även om hela världen förnekar och föraktar den församling som kämpar för att kunna bevara ordet och löftena rena, så har dock denna församling Herrens fulla och rika välsignelse. Han är själv där och tar del i striden. En rätt kristen församling är enligt Guds ord ett så stort tacksägelseämne för alla kristna, något att tacka Gud för från morgon och till kväll. Jag vill säga något så djärvt idag som detta. Ni får pröva det. Jag tror att ingen kyrka i detta land är så föraktad och så bespottad, både bland direkta förnekare och sådana som kallar sig bibeltrogna och Guds vänner, som vad den lutherska bekännelsekyrkan just nu är. Det ger ingen garanti, det är säkert. Men detta har varit kännetecknet på luthersk kristendom allt ifrån reformationen. I tider då den så kallade lutherska kyrkan har varit aktad och uppburen, och då väldiga människomassor har slutit upp bakom den, då har det berott på att hon inte har varit en rätt luthersk kyrka, utan att hon har förnekat och förtigit sanningar i skriften för att få vara världens vän. Och då är man inte längre Guds vän utan Guds fiende. Man säger om den kyrkan som jag nämnde, den lutherska bekännelsekyrkan: hon är en kyrka med dåliga resurser, stod det i Norrlandstidning för något år sedan. En kyrka med dåliga resurser och dyster prognos. Då frågar vi, när det står att läsa i tidningarna, hur är det då bland er kristna? När det finns en kyrka här i landet som vill behålla läran ren, och som är noga med att sakramenten förvaltas rätt. Och vi läser sånt om den och jämför den med många andra stora kyrkor som är rika och som har vackra byggnader och som har välavlönade präster, som är väl ansedda av alla och som får komma fram i massmedia och tv och som får komma till tals med denna världens mäktige. Ska vi då gripas av samma anda och se ner på och börja misströsta och förakta den lutherska kyrkan och församlingen som genom Guds nåd finns också i detta land? Nej, säger Guds ord, då ska vi tacka och prisa Gud både i den kyrkan och för den kyrkan. Till en rätt kyrkogemenskap lär människorna den rätta salighetsvägen, och det måste väl vara dyrbart för en kristen. En rätt kyrka lär om skriftens absoluta tillförlitlighet, tröstar om och om igen och säger du får lita på att löftena är sanna. Du behöver inte gå hem och tvivla, du får lita på att det är sant. Hon lär av en utkårelse av evighet, hur Gud utväljer och bevarar och leder sina barn till salighet. Hon lär om en salighet av nåd alena. Hon lär om Kristi fullkomliga lydnad, om en fullbordad frälsning. Hon lär att hela världen av Gud för Kristi skulle förklarad rättfärdig. En rätt kyrka lär människor att bedja så att de får bönesvar. Förtröstan på att han ger allt vad vi ber om i Jesu namn. En rätt kyrka tröstar människor med att de får vara vissa om sin eviga salighet. Som jag hörde, att man inte behöver gå där och sucka och ängslas, utan man får vara viss om och tacka Gud för sin eviga salighet. Och en rätt kyrka, hon glömmer aldrig bort att påminna om att snart är han tillbaka. Påminna om Kristi återkomst till domen. Och påminna om den dubbla utgången, om att himlen är en verklighet och att helvetet är en verklighet. Hon förvaltar de båda sakramenten rätt, till tröst och kraft och salighet. Hon har löftet som ingen kan ta ifrån henne, bara därför att hon har den rena läran att konungarnas konung, Herren och frälsaren, är närvarande. Där två eller tre församlas i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och då säger en kristen: är Herren för oss, vem kan då vara emot oss? Vem har jag i himmelen utan dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet, varken i himlen eller på jorden. Du, Herre, har i den rätta församlingsgemenskapen visat mig vägen till frid. Du har i den rätta gemenskapen bevarat mig till denna dag i den saliggörande tron. O, vilket tacksägelseämne mitt under allt förakt att få höra till en rätt församlingsgemenskap. En sån lycka och glädje att få vara med där ordet predikas rätt, där människor har ett löfte: jag är mitt ibland dem. Utropar med ett ord i Gamla testamentet. Det står i 5 Moseboks 4 kapitel och den 7 versen, 5 Mosebok 4:7. Vilket annat stort folk finnes vars gudar är det så nära som Herren vår Gud är oss, när helst vi åkallar honom? Vi svarar: inget sånt folk finns. Ty vår Herre och Gud, han säger, jag ska vara med dem alla dagar in till tidens ände. Jag ska vara med dem i dödsskuggans dal. Och snart när de lämnat Tåredalen, då ska de alltid få se mig. Se mig som alltid var hos dem, som alltid var mitt ibland dem. Då ska de få se mitt ansikte. Lovad vare Gud, som i en så stor och ofattbar nåd, med sitt rena och klara ord, bygger en sådan församling. En sådan församling som har så ofattbara löften, och som får leva av denna väldiga välsignelsen och ständigt trösta sig med löftet: jag är mitt ibland dem. Amen.